livet som jag lever skulle handla om någonting mer och någonting större än bara mig och mitt. Ska jag öppna min presentation här för idag. Under maj och juni månad så har vi 5 söndagar då vi stannar upp inför 5 bibelböcker under ett tema. Livet med Gud. Ofta så talar vi om livet med Gud utifrån Nya Testamentet. Men den här våren, eller försommaren, så plockar vi upp 5 ganska ovanliga små, jag höll på att säga obetydliga texter från Gamla Testamentet. I tron på att de har någonting att säga om livet med Gud. Och det som är lite intressant då, det är att i judisk tradition så finns det 5 större högtider. Och vid de här högtiderna så läser man från Gamla Testamentet. Men så finns det en speciell textrulle, den kallar det en festrulle, där man har samlat 5 kortare texter. Den här rullen kallas för Megillot. Det är den här rullen man tar fram när det är högtid. Och då läser man en, det är som sagt bredvidläsning. Det här är inte de centrala texterna, men det är liksom inspel. Och Ruts bok är anvisad läsning för pingsthelgen. Och pingst är ju nästa helg. Så det passar bra på många sätt att vi idag stannar upp inför Ruts bok. Och att i en predikan ge rättvisa åt en bok är inte enkelt. Men jag ska göra mitt bästa. Ruts bok är anvisad läsning vid pingsten. Så några korta ord först bara om pingstfirandet i Gamla Testamentet. Den judiska pingsthelgen firades till minne av hur Gud efter 40 dagar samlade folket. De har just lämnat Egypten, befrias från slaveriet under Egypterna. Och de här befriade slavarna, de samlas vid berget Sinai. Och där vid fotet i berget så hämtar de andan. Och det är där på sluttningarna till Sinai som Gud själv kommer ner och talar till dem. Och det här är ett av de viktigaste och mest dramatiska ögonblicken i Gamla Testamentet. Vi finner dem i Andra Moseboken kapitel 19-20. På tredje dagen så dundrar det och det blixtrar. Berget skakar våldsamt och alla i lägret bävade. Och Gud säger, ni har själva sett hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund så ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom. För hela jorden är min. Och ni ska vara för mig ett rike av präster, ett heligt folk. De befriade slavarna påminns om deras sanna identitet. Ni är inte slavar, ni är utvalda och kallade att vara ett folk, mina präster i världen, med uppgiften att förkunna Guds kärlek och bära hela världen, allt och alla, i bön inför Gud. Så det är dunder och det är brak. Det är spektakulärt, det är omtumlande. Det här är ett slags defining moment, ett avgörande ögonblick. Och varje år så högtidshölls det här minnet i samband med pingsten. Och då, på den kanske mest dramatiska av alla högtider, så läste man från Ruts bok. Och Ruts bok är raka motsatsen till skildringen av pingsten. Här finns det inga färgstarka personligheter, inga stora kungar, inga karismatiska profeter. Boken utspelas inte i något palats eller tempel, utan i vardagslivet. Det här är en novell, 4 kapitel, en kort berättelse om vänskap och om oväntad kärlek. Det handlar om 2 kvinnor vars liv på ett vackert sätt vävs in i Guds stora berättelse. Och de visar på hur man konkret i vardagen kan leva med Gud. I förbundet, utvalda att tjäna honom. Och i våra biblar så är den här boken, Ruts bok, placerad direkt efter Domarboken. Av det skälet att det är då den utspelar sig. Domarboken slutar så här. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Djungens lag råder. Starka och mäktiga, de gör precis de som själva vill. fattiga förtrycks. Och där slutar domarboken och Ruts bok börjar. Det är ett drama i fyra akter. Och jag ska kort bara ta dig med och påminna dig om du inte är helt uppdaterad på vad Ruts bok handlar om. Och är du inte det så är du inte själv. Det här är en ganska liten bok i Gamla testamentet. Den har en kort introduktion. Vi presenteras för en man som heter Elimelek, hans fru Naomi och deras båda söner. På den tiden, står det, var det svält och hungersnöd. Så Elimelek, han flyttar eller rent av flyr för att överleva. Svälten är, vad säger man, en svält kan det vara svår? Ja. Men det märkliga är att den här mannen, han tar inte steget till sina bröder i Ruben eller Gads område, utan han tar sig till Midjan. Och för oss så säger inte det så mycket, men på den tiden, så det här var en no-go-zon. Det här är Moabiterna, det är fiender. Moabs land, ja men där ska det inte vara. Så det är ett ganska oväntat steg som de tar, som kanske speglar den desperata situationen. Men när de kommer dit så ganska snart så drabbas Naomi av sorg. För helt oväntat så dör hennes man. Efter en kort tid så gifter sig de båda sönerna med varsin moabitiska. Och den sonen som heter Maklon gifter sig med Rut. Där dyker hon upp. Men efter bara några år så staplas sorg på sorg när Naomis båda söner dör. Och Rut blir änka. Så bokens lilla inledning målar upp en sorglig, för att inte säga förtvivlad situation. Drömmen om ett bättre liv går i spillror. Det är då berättelsen börjar och vi kliver in i akt nummer ett. Och då läser vi så här. Då bröt Naomi upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. För hon hade hört i Moabs land att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett dem bröd. Så de bestämmer sig för att återvända. Och när de närmar sig gränsen till Judaland så säger Naomi till sina svärdöttrar: vänd om. Vad ska ni följa med mig för egentligen? Och så kommer ett resonemang. Och det slutar med att en av dem, Orpa, hon vänder tillbaka. Men Rut, hon är bestämd i sitt beslut att följa med Naomi. Och hon säger, och de här orden är ganska kända, otroligt vackra. Rut säger till sin svärmor Naomi: tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begravd. Vackert. Vilken vänskap. Vilken gemenskap. De har tron gemenskap. Din Gud är min Gud. Och den troende gemenskapen öppnar upp för någonting alldeles särskilt. Så det blir så. Det blir så. Naomi får sällskap av Rut och de återvänder till Betlehem. För det är därifrån de kommer. I samband med att kornskörden ska börja. Och det är då vi kliver in i akt nummer två. I Betlehem så är livet inte enkelt. De mest utsatta på den här tiden, det är änkor och främlingar. Och Rut är både änka och främling. Och Naomi, en äldre kvinna som också är änka. Och hon känner sig övergiven av Gud. Hon är orolig för sin framtid. Och hon säger det rätt ut. Efter en tid så bestämmer sig Rut för att hon ska göra vad hon kan. Så hon beger sig till en åker för att leta efter mat. Och följer efter skördefolket. För att plocka upp de ax som skördarbetarna har missat. Och det är då, det är nu, där på åkern som det händer att hon träffar han som heter Boas. Boas är den som äger åkern. Och han visar sig vara en välbärgad man. Men också uppskattad, respekterad. Så han kommer ut till sin åker och så ser han en kvinna han inte känner igen. Hans arbetare berättar för honom att det är Naomis svärdotter, Maklons, han som dog, det är hans fru, det är änkan. Och då hajar Boas till, för Naomi är en avlägsen släkting, så det här, Rut tillhör liksom hans extended family på något sätt. Liksom. Så han säger åt sina medarbetare att låt henne hållas, låt henne få finnas här. Och så söker han faktiskt upp henne själv och säger, här kan du vara, gå ingen annanstans. Håll dig nära mina tjänstekvinnor. Och så börjar de prata. Och det verkar som att under samtalets gång så får Boas upp ögonen för den här kvinnan. Det är ett varmt samtal, det är innerligt. Och det är som att det blir kärlek vid första ögonkastet. Det är en ganska stor åldersskillnad. Men någonting händer där. Och man kan ana det i texten som är då nästan 3000 år gammal. När det några timmar senare blir dags för lunch så bjuder Boas in Rut att sitta nära honom. Och samtalet dem emellan fortsätter. Och efter lunch, läs det här bara för en sekund, säger Boas till sina chefer, låt henne få plocka mellan kärvarna också. Ni kan till och med dra ut strån ur knipporna och åt henne och låta dem ligga där så hon får plocka upp dem. Och ni får inte klandra henne. Alltså, här anar man att någonting har ju hänt. Det är kärlek i luften på något sätt. Så när arbetsdagen är slut så har Rut samlat ihop inte mindre än typ 20 liter säd. Och när hon kommer hem då blir ju Naomi helt förundrad. Var i hela världen har du hittat allt det här? Och då berättar Rut att hon har träffat en man som heter Boas och jobbat på hans åker. Och då utbrister Naomi, välsignad vare han av Herren. Välsignad vare han av Herren som inte har tagit bort sin nåd från vare sig de levande eller de döda. Och så tillade hon, den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra återlösare. En liten fakta utav bara, för det är en del saker som är besynnerliga. Återlösare. En återlösare var där och då, på den tiden, en nära släkting som hade ett extra ansvar, juridiskt och ekonomiskt, för sina släktingar. Att visa omsorg och ta hand. Till exempel att återlösa mark som någon släkting tvingat sälja. Och om någon släkting avled så hade också återlösaren ett särskilt ansvar att ta hand om änkan och barnen. Ofta handlar det om att man gifte sig med den kvinnan. Han är vår återlösare, en av våra återlösare. Nu kliver vi in i akt nummer 3. En tid senare när skörden har bärgats och det är dags att ta hand om den så får Naomi, den här äldre kvinnan, veta att Boas kommer att finnas där på tröskplatsen. Naomi har vid den här tiden förstått att det finns känslor de emellan. Eller åtminstone att Rut känner för Boas. Så den här äldre kvinnan coachar liksom den yngre i hur hon ska göra liksom, för att uttrycka sin kärlek. Tvätta dig, smörj in dig, klä dig fin, gå ner till tröskplatsen. Men ge dig inte till känna för honom innan han har ätit och druckit. När han lägger sig, det här är märkligt, när han lägger sig, se då var han lägger sig. Gå dit och lyft upp manteln vid hans fötter och lägg dig där. Då kommer han att säga dig vad du ska göra. Och Rut svara, allt vad du säger ska jag göra. En liten fakta ruta till då, där, att krypa ner under manteln, vad är det? Där och då var det helt självklart, det är ett... Då gjorde man så. Det är ett sätt typ att fria. I Hesekiel så säger Gud så här. Jag bredde min mantel över dig. Och det är synonymt med att jag gav dig mitt trohetslöfte. Så det Ruts handling uttrycker är. Kom igen Boas, ta ditt ansvar. Gift dig med mig. Rut gör precis som Naomi har sagt. Nästan. Hon gör det hon ska och när Boas upptäcker att det är någon under filten. Sen, vem är du? Frågar han. Och hon svarar. Hon svarade. Det var ju han som skulle tala om för henne. För hon tar till orda och säger, jag är Rut din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna för du är min återlösare. Istället för att vänta in Boas så tar Rut ett eget initiativ. Hon har en egen vilja. Genom hela boken agerar hon självständigt. Det här är en kvinna som vet vad hon vill. Och hon talar om det för Boas. Kom igen, ta ditt ansvar, gift dig med mig. Och kärleken är ömsesidig. Och han säger någon vers senare, allt vad du vill ska jag göra för dig. Tänk vad kärleken jämnar ut förhållanden. Allt vad du vill ska jag göra för dig. Men det finns ett problem. Det finns ett problem. Han säger, det är sant att jag är din återlösare, men det finns en annan återlösare som är närmare än jag. Vänta här i natt, så ska jag ta tag i det här imorgon. Dagen efter blir det morgon, Rut återvänder hem, berättar för Naomi. Och den äldre kvinnan säger till henne, och man kan tänka att Rut var lite fundersam, hur ska det här gå? Vänta nu min dotter tills du får se hur det går med den här saken. För den mannen kommer inte ge sig någon ro, för han får saken klar redan idag. Kärleken är en stark kraft som drar oss i en bestämd riktning. Och det är nu vi kliver in i akt nummer 4. Och den här akten, den utspelar sig vid stadsporten dit Boas beger sig. Och skickligt så navigerar han i den här lite komplicerade juridiska frågan. Han söker upp den där andra mannen som var en ännu närmare återlösare och säger så här. Den åkermark som tillhörde vår broder Elimelek säljer nu Naomi. Och det här vill jag meddela dig. Köp marken. Vill du lösa in den, gör det. Men om du inte vill det, så låt mig veta, för sen jag står på tur. Så den här mannen, han blir intresserad. Men när han får höra att också Rut finns med i det här, så blir intresset mycket svalare. Så den fjärde akten slutar med att Boas tog Rut till sig och hon blir hans hustru. Och de får ett barn. Och vi läser hur Naomi liksom bara utbrister, lovade Herren, må hans namn bli prisat i Israel. Och så tar de barnet till sig och tar hand om det. Och grannkvinnorna utbrister, Naomi har fått en son. Släkten lovprisar. Och det står, de kallade honom Obed. Hans far blir Isha, Davids far. Ja. Och så slutar boken med en släkttavla. Det visar sig att det här blir alltså, Naomi blir farmor till kung David. Vad har den här texten att säga till oss idag? Låt mig lite raskt bara peka på tre saker. Jag tänker att Ruts bok talar till oss idag om den vanliga människans storhet och betydelse. Det finns inga kända och framstående personer egentligen i den här boken, utan vanligt folk. Ruts bok tillför egentligen ingenting nytt. Men den här korta novellen exemplifierar hur vanliga människor lever livet med Gud. Och vi påminns om hur vi som vanliga människor gång på gång spelar en central roll när Gud iscensätter sin plan för att rädda världen. Rut blir till kung Davids farmor. Den här korta släkttavlan på slutet ger en djupare mening åt helheten. Moabitiskan Rut är ingen mindre än kung Davids farmor. Men från allra första början så skulle nog många hållit med om att Rut egentligen inte passar in. Eller hon är annorlunda, hon är utomstående. Inte mindre än 6 gånger står det att hon är moabitiska. Hon är hedning, alltså inte judinna. Men hon, Rut, har en egen vilja. Hon fattar egna beslut. Och när hon dyker upp så tas hon emot. Och vi påminns ju om Jesu ord när han säger, den som kommer till mig ska inte jag visa bort. Och det är lite intressant att notera att när vi kommer till Nya testamentet så inleds Nya testamentet med ett släktregister. Massa namn. En lista med namn från Abraham till Jesus. Och i det här släktregistret finns det inte mindre än 4 kvinnor. Det är Tamar, Rahab, Rut och Batseba. Och de här 4 har det gemensamt att ingen av dem från början var judinnor. De var rätt och slätt vad som talas om som hedningar. Men de här kvinnorna kom att spela en central roll. De var viktiga pusselbitar i Guds stora pussel. Och jag tänker att Rut, om hon hade stått här idag, hade talat till oss om att aldrig någonsin se ner på oss själva utifrån det som är våran bakgrund och vår historia. Att vi aldrig ska utgå ifrån att jag inte hör hemma här. Att jag inte har någonting att bidra med. Och jag tror att det ligger en viktig påminnelse i det. För många av oss tänker eller antar att jag passar inte in. Vi tänker att vi inte skulle vara heliga eller fromma nog. Och så räknar vi bort oss själva och väljer att hålla oss på en armslängds avstånd. Men Paulus säger till de troende i Korint: tänk efter själva. Tänk efter hur det var när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, eller mäktiga, eller förnäma. Men er utvalde Gud. Alltså, det andra ringaktar och ser ner på, det som framstår som svagt, det utvalde Gud. Och Rut, många hundra år tidigare, exemplifierar det här. Den vanliga människans storhet och betydelse. Och till oss har hon en hälsning. Kliv fram. Du har möjligheter att fatta egna beslut. Ta initiativ. Kliv fram och spela din roll. Helhjärtat och frimodigt. För det är genom sådana som du som Guds vilja sker i vår värld. Rut påminner också, tänker jag, om Guds diskreta ledning. Vid en slarvig genomläsning så kan det verka som att Ruts bok återger helt slumpartade händelser. Vi kan få intrycket att det som hände, det var en ren tillfällighet. Att Rut träffade Boas, det bara hände. Men det är att läsa fel. För Guds vilja sker, lyssna, genom ett märkligt men vackert och dynamiskt samspel mellan Gud och människor, vanliga människor. I våran vänskap, i vår omsorg och i vår längtan efter nära relationer så verkar Gud. Gud är aktiv i det som händer, i det vardagliga och det vanliga. Han leder den som ber. Och det är inte alltid enkelt att urskilja hans ledning. Men Gud verkar och leder genom vanliga människor. Han har alltid gjort det. Och Ruts bok påminner om det. Hur Gud vänder mörker till ljus. Av det trasiga och dystra så formar Gud någonting nytt. Och framväxer en berättelse som berättar om Guds omsorg och försyn. Om Guds räddning. Rut ger ett konkret uttryck för det. Ruts bok påminner oss om den vanliga människans storhet. Om Guds diskreta ledning. Och om detta att leva helhjärtat till Guds större ära. Vid sidan av de här två kvinnliga huvudpersonerna så möter vi också en man, Boas. I vår tid så kan man lätt uppfatta att det finns en viss uppgivenhet kring rika män. Hur de är, hur de agerar och beter sig. Andelen våldsdåd som kan kopplas till män är, jag tror, närmare 95%. Det talas ibland om en toxisk manlighet. Och man kan undra, är alla män som Trump eller Elon Musk eller kanske Andrew Tate? Och svaret är såklart nej. Och Ruts man Boas, han är ett exempel på det. Boas är välbärgad, han är rätt och slätt rik. Han har ett stort inflytande, gott rykte. Och han verkar vara omtyckt. Det står hur han äter mat och umgås med sina anställda. Och det är anmärkningsvärt med tanke på vilken tid han levde i. Boas bryr sig om folk och han förgriper sig inte på Rut utan behandlar henne på ett väldigt respektfullt sätt. Och han ser det ansvar som kommer med en växande förmögenhet. Han är en person som väljer att använda sina resurser och tillgångar på ett sätt som kommer andra till del. Och Eugene Peterson uttrycker det så kort och koncist så här: the story gave him the opportunity to live up to the privilege of his responsibilities. And he seized it. Berättelsen ger Boas en möjlighet att faktiskt leva upp till det som var hans ansvar. Och han fångade möjligheten. Han tog vara på chansen. Han valde att leva sitt liv helhjärtat till Guds större ära. Och han visar på ett sätt att leva som gör just det, bidrar till Guds ära. Och hans ord till oss idag skulle nog vara: ställ dig i det godas tjänst. Ställ dig i Guds tjänst med allt det du har och är. Lev fullt ut för Gud. Helhjärtat och frimodigt, och bry dig om de människor som Gud har ställt i din närhet. Lev till Guds större ära. Många år senare så kom Jesus Kristus. Klev in i människors vardag med ögon som lyste av värme och såg den vanliga människans storhet och betydelse. På ett diskret sätt, ledd av Gud, klev han oss nära på ett sätt som leder till Guds ära i det att vi människor blir frälsta. Helt kort så är det här berättelsen om Rut. Herre, tack för att ditt ord talar genom tiderna. Och tack för att du har en hälsning till oss idag. Och jag ber att våra hjärtan skulle vara uppmärksamma nog att ta emot det. Låt det du talar till oss landa och forma oss och våra liv. Det ber jag om, Jesus, i ditt underbara namn. Amen.